I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vi säger välkommen tillbaks till vår kära tickande vän Longin.
Ja, Pelle, det här är så trevligt. Det är ungefär ett år sedan vi hade vårt senaste samarbete med Longin. Och då pratade vi om The Spirit Collection. Kommer du ihåg det?
Ja. Om jag gör. Nu är det dags för The Heritage Collection.
Ja, och det är inte mig emot kan jag säga. Det här är, och det är ingen överdrift, det här är ju helt klart min favoritkollektion ur varumärket Longines portfölj.
Jag kan instämma, och jag gör det med emfas. För att det här är en oerhört smakfull kollektion med rötterna i flyget, precis som vi har pratat om tidigare.
Militärt.
Och det här är, ja, men det är någonting extra som uppenbarligen både du och jag fastnar för här. Man kan väl säga att det är smakfull design, och då inte minst storlekarna.
Ja, och det är ju en flört med dåtiden. Och det är ju det vi ofta gillar. Alltså, klockor var väldigt, väldigt fina under en gyllene era, mellan, säg, 30 till 60-70-tal. Där finns det ju väldigt mycket av historiens absolut största godbitar i klocksammanhang.
Så är det, och det här är alltså klockor som har inspirerats av och burits av US Air Force, British Royal Air Force och French Navy och så vidare, kan man säga.
Det är inga dåliga uppdragsgivare, om man säger så.
Jag tycker att man ska botanisera och kika in på longin.com, för att det är en snygg, inspirerande sida som är anpassad väldigt bra efter den svenska marknaden. Man kan se alla priser på svenska, och det är ju ett varumärke som är, man kan säga, kostnadseffektivt.
Det håller jag verkligen med om, och det är, skulle jag säga, och faktiskt inte bara jag utan en person som heter Auro Montanari, a.k.a. John Goldbergers tips faktiskt. Jag gjorde en intervju med honom nyligen, och det varumärket han tycker man ska titta på om man ska komma in i klocksamlarkretsar. Pris versus kvalitet, vad de har för potential, allt det här.
Priser är ju såklart väldigt, väldigt relativt. Men som ett exempel här, en Heritage Classic då, Tuxedo, extremt smakfull, ligger på 20 000. Mm. Vi ska prata lite närmare idag, om en av tidsskäl lite kortare, om en Classic Chrono.
Precis, och den här har ju också då vad man brukar kalla en Tuxedo Dial, och det är alltså den här tvåton, alltså vitt och svart i tavlan i olika fält. Men vad jag älskar med den här Classic Chronograph, det är att det är verkligen definitionen av den urtypiska kronografen. Två register istället för tre, som är placerade klockan 9 och 3 på tavlan. Den är återhållsam i storleken. Den mäter 40 mm, så den är inte liten, men den är inte stor. Du har ett svart, elegant läderband. Också lite retro vintage-inspirerat med sån här hörnstygn vid bandhornen. Och fyrkantiga kronografknappar.
Vi kommer att prata mer om andra favoriter i den här kollektionen Heritage. Den här retro-kollektionen som man ju kan kosta på sig och kalla den. Men kika redan nu in på launchin.com och då specifikt Classic Chronograph och Tuxedo som är lite nättare. Så kommer vi prata mer Launchin nästa vecka.
Ja.
Vi är tillbaks.
Vi är tillbaks. Oj, 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 Pelle. Förra veckan, 80-talet.
80-talet.
Vi har fått respons.
Cannelloni Vesuvio.
Ja, exakt. Det ska vara Vesuvio.
Ja, det ska det. Och det ska ju även vara PG Gyllenhammar.
Ja, jag kände faktiskt att PG är värd mer än tiden han fick i vårt senaste avsnitt.
Mm. Mera PG åt folket.
Ja, jag tänkte faktiskt att dagens avsnitt skulle handla om industrialisterna i stilvärlden. Mm. Och särskilt i bilvärlden faktiskt. Mm.
Ska vi redan nu döpa avsnittet möjligen till de smakfulla bilhandlarna?
Ja, snyggt.
PG fick ju mycket tid i förra avsnittet som vi kostar på oss svensk näringslivshistorias mest stilfulla man.
Absolut. Ja, vänta nu här. Är det självklart att han är det? Alltså han är ju extremt elegant, men helt plötsligt, vi har ju rätt många.
Vi har en Anders Wall.
Ja, exakt. Exakt. Och däremot, vad som gjorde mig så vansinnigt lycklig när jag satt och bildgooglade PG, vilket vi också faktiskt ska dela med oss av, då är ju det att PG har alltså i månadsjournalen, tror jag den heter, som gavs ut på 80-talet.
Klassiskt nummer av den.
Verkligen. I juli månadsnummer. Då har han inget mindre än en Paul Newman Daytona på sin högra handled. Bara det faktum att 1980 så är alltså en Paul Newman Daytona så långt ifrån credit det kan vara ungefär. Mm. Den är helt stendöd. Det är ingen som köper den där klockan.
Nej.
Utom PG.
Ja. Nej, men alltså, Sveriges Agnelli är ju en underdrift, tycker
jag.
Ja,
absolut.
Och idag är han alltså still going strong, kanske att ta i, men han är 85 år idag och har ju startat om på ny kula rent privat i alla fall.
Mm.
Tassar väl inte runt kanske varje dag i flanellkostym och Nej. Daytona, men han tassar runt i alla fall.
Nej, och så är det ju. Jag kan varmt rekommendera den här dokumentären om PG Gyllenhammar, där han pratar ut om alla de här affärerna med Volvo och Statoil och Renault. Det är ju alltså
tidsdokument.
Man borde verkligen göra en film om det här. En snygg, alltså, för den här dokumentären är minst lika bra som Agnelli-dokumentären.
Mm. Ja, men man kan verkligen inspireras och lära sig en hel del av Sverige från den tiden när han, man kan väl generalisera att han gjorde Volvo till det är idag. Om man,
ja, absolut.
Men inte minst av hans estetiska stil.
Ja, och då kan jag ju ändå tycka att om han är en av Sveriges bäst klädda näringslivsmagnater genom tiderna, då säger ju det lite om hur välklädda de italienska industrialisterna var. Mm. För jag tycker nog ändå att PG har en bit kvar stilmässigt upp till den här andra personen jag tycker vi ska prata om idag. Nämligen Agnellis protégé, Luca di Montesimolo.
Mm. Mycket, mycket, mycket elegant. Han har ju någonting som de här andra herrarna inte någonsin har haft, vad jag vill minnas. Och det är ju det italienska svallet.
Exakt.
som ju Diego Della Valle har också. Men han är ju inte...
Men
han var ju faktiskt med i Ferrari.
Ja, de är nära vänner.
Han var ju också bilhandlare.
Det är ju väldigt så här en klubb för... Det känns som att alla här umgås och dricker vin.
Kan och kanske gör annat också.
Säkert. Men de är
de lever gott.
Väldigt gott. Och det känns inte som att det finns stora schismer mellan de här multimiljardärerna i Italien. Det är en klubb för likasinnade, om man säger så.
Ja.
Men ska vi ta liksom snabbt då. Vem är Luca De Montis i mål?
Ja. Jag ska ju redan nu börja med att säga att jag har ju träffat honom.
Du har det?
Ja.
Nej. Wow, nu blev jag starstruck.
Ja, jag tror inte att jag har sagt det faktiskt.
Nej,
tidigare.
Det här gillar jag.
Men redan där ljuger jag.
Okej.
Okay. Nej, men jag var på ett besök hos Maserati.
Ja.
Och då var han fortfarande, jag vet inte vad han hade för roll där då. Men glatt var det i alla fall.
Ja.
Och han var ju i sitt esse rent estetiskt.
Just det.
Och det var alltså ikonstatus på honom.
Ja.
Det var ju, som en rockstjärna. Det var som en avslappnad presskonferens, kan man säga.
Men det som är intressant är att han kommer ju från en väldigt fin familj som har passat upp på Savoyerna, om jag har förstått det hela rätt. Men hans egen karriär startar ju som racingförare. Det är också rätt spännande.
Ja, intressant. Jag är dåligt påläst på...
Nej, men han körde för då Giannini Fiat 500. Alltså, de bilarna, vad jag förstod. Och liksom, det är ju senare då. Han kör för Lancia Rally, alltså teamet.
Mm, mm.
Och på något jävla vänster så är det 1973. Så då flyttar han till Ferrari och blir assistent till Enzo Ferrari.
För att det finns ju väldigt mycket arkivbilder på honom där han står i F1-sammanhang. Ja. Så att jag kan tänka mig att det var precis. Mycket Scuderia Ferrari.
Ja, och han blir alltså 1974 manager för Scuderia. Och det är alltså, bara som man förstår det här är som att du kickar boll i Boca Juniors och sen så blir du assistent till presidenten i Barcelona. Liksom. Det är verkligen rätt imponerande utveckling. Och sen han hade ju sin utbildning, han hade sin familjehistorik, alltså han kom ju inte från ingenting, kan man ju lugnt säga, men just att komma in där och liksom kanske vara den högra handen till Enzo Ferrari, det är ganska fascinerande bara där, tycker jag.
Det finns många härliga bilder på honom, och inte minst med Agnelli
och Niki Lauda. De var ju väldigt tajta just för att Ferrari då, för första gången tror jag på väldigt länge i alla fall, vann Formel 1 75 och 77 med Niki Lauda som förare. Och det är då 1976, precis däremellan, blir Montezemolo, han blir befordrad till chef över all Fiat Racing. Och Fiat är ju då moderbolaget som äger Ferrari till exempel.
Mycket, jag har ju hängt mycket med Schumacher såklart, med tanke på hans tid i stallet.
Och han var ju faktiskt chef för både Fiat, alltså han har ju haft en styrelseordförande roll i princip varenda bolag, eller han har åtminstone suttit i styrelsen för varenda bolag i Fiat-koncernen mer eller mindre. Så han är ju sånt superstyrelseproffs. Och han klär ju sig precis som Agnellis protogé skulle göra.
En man att inspireras av. Avslappnad elegans.
Ja, hur beskriver man den här mannens stil? Vi kommer ju skicka ut metervis med stories.
Vi kommer att likt en gödselsprinkler
verkligen
kasta ut på Instagram. Nej, men alltså, jag vill göra det enkelt och säga att tänk Agnelli och sätt på ett annat huvud.
Ja, men jag tycker faktiskt, och det här är ju nästan som att svära i kyrkan eftersom han har ju lärt sig allt han kan av Agnelli, men jag tycker han gör det till och med bättre ibland faktiskt.
Han gör det så bra.
Ja, för om Agnelli kunde ta det där, han har ju alltid ursäkten med att det var han som gjorde det först. Men han kunde ta det nästan för långt ibland.
Mm.
Med de här korta slipsarna och Luca Montezemolo har först och främst så har han ju svallet som du var inne på. Mm. Det är ju så här, det är ju inte en ful accessoar på honom.
Nej, det adderar någonting.
Och så är det liksom, det är alltid så här, när han har kostym, det finns liksom inga blanka kostymer i hans garderob. Det är så här matt lyxig ull. Du har ju en väldigt Luca Montezemolo-kompatibel outfit på dig idag.
Ja, det är ju något av det finaste jag har hört sen jag och så vidare.
Och då har Pelle alltså en mellangrå kashmir-polo, vilket är så här typiskt för en avslappnad norditaliensk industrialist. Men du har också en matt mörkblå flanellkostym med kritsträck. Det är helt fantastiskt. Och kritan till och med plockar upp den här gråa polotröjan.
Ibland vaknar jag till liv.
Ja, men ibland
kravlar jag ut under stenen.
Ibland så går han igen, Luca. Men det är, alltså, det är det jag menar. Bara att det är inte den här... För om jag tänker på amerikanska motsvarigheter... Alltså högt uppsatta... Mm.
Nej, men det är så mycket, mycket mer formellt och opersonligt.
Och det är så fyrkantiga kostymer i USA. Det är blanka, trötta. De kan vara dyra, men de är fula, tygerna. Ja. Det här är liksom... Allting ser ut som det är gjort på 60-, 70-, 80-talet, fast de är gjorda idag. Det är flaneller, det är borstade kvalitet, men det är vad snyggt.
När jag hade träffat honom då i måste jag ha varit Moderna, så kom jag tillbaks till Egmont, som ju äger King. Mm. Och då gick jag in och skröt om det här då för killarna och tjejen på Automotorsport.
Oj, där måste det varit.
Ja, de blev imponerade. Varpå då en av dem sa, åh, du har träffat Semlan.
Semlan?
Som han då kallas i svenska bilkretsar.
Semolo, ja, jag fattar. Kul. Jag tror inte han hade uppskattat det smeknamnet
no,
lika mycket.
No, it's a creamy bun with... och så vidare.
Väldigt roligt. Han är ju,
kika på honom.
Ja, och han är ju mest känd för sin svindyra dressade stil. Alltså han skjorta, slips, kostym. Gärna dubbelknäppta kostymer, knäppta lågt.
Och inte minst klockorna.
Ja, men han har ju också mina favoritbilder på honom. Det är ju en ung Luca Montezemolo som står ihop med Niki Lauda någonstans 75-77 i en sån western skjorta jeans som vi har pratat om, som är mitt nästa inköp. Mm. Och så stora såna här 70-tals pilotglasögon i plast. Alltså det är så snyggt.
Har du bestämt vilken skjorta du ska satsa på?
För att
det här, jag tror att man brukar ju kalla det för double denim när man kör både byxorna och skjortan. Mm. Jag tror att Stockholm inom någon månad kan få uppleva en quadruple denim när du och jag går bredvid varandra.
Grejen är så här, jag tror att jag har hittat en lösning.
Ja,
jag har två lösningar eller tre. För jag har insett att man kan ju faktiskt ha olika också. Man behöver inte bara ha en. Men Wrangler, den som heter M27.
Du går på en McQueen.
Ja, typ. Det finns två olika versioner.
Ja, men du går med det här. För att fickorna är ju halva, tycker jag, alltså den är
ja, men 100%.
Och sämmen ovanför ficklocket.
Men det finns två olika ficklock på Wrangler. McQueens är den som är lite mer rak. Som inte är som ett V. Alltså som inte är spetsig. Ja. Sen finns det ju några, vi pratade ju kanske senaste gången vi tog upp där om Bryslands. De har en westerner skjorta i denim som har, det kallas sawtooth. Det är alltså det är dubbla väck på fickan. Eller dubbla piggar. Mm. Och det kommer ju även från Levi's Big E. Så det finns flera olika modeller som är väldigt fina. Sen har ju jag en personlig favorit. Och det är ju det här skjortföretaget 100 Hands. Och det skulle jag nog säga, det är kanske de finaste skjortorna hantverksmässigt som jag har stött på i hela industrin faktiskt. Och det är klart att man kanske inte tänker på just dem när man pratar western och den typen av skjortor. Men det som är fint med dem är att de gör ju väldigt mycket liksom specialbeställda måttsydda skjortor och sånt. Så att jag faktiskt...
Väldigt, väldigt fint varumärke.
Ja, jag har tittat lite på att göra en i en tung, kraftig denimväv med dem.
Åh, härligt.
För då får man sätta de där detaljerna med ficklock och framförallt det vi pratade om en annan gång, att kragen på en Levi's eller en Wrangler, de är ofta så här, jag har kollat måtten. Om du väljer en large, då är kragen så här 16,5. Jag har, alltså, eller vad blir det då, 42 i skjortkragsmått. Mm. Jag har 40. Så att jag vill inte ha en... Det är en kompromiss som inte funkar för mig.
De är väldigt svåra att bära under kavaj.
Ja, och det är det jag vill kunna göra. Jag vill kunna ha den till exempel till en sån här flanell... Eller ja, det här är en tweed-kavaj. Och jag vill kunna liksom leka loss lite med den där.
Jakten på den perfekta denimskjortan fortsätter. Ja. Apropå just framgångsrika män och jeans.
Just det.
Så... styr jag nu över det här avsnittet på till en man vid namn Micke Schiller.
Ja, spännande. Det är en man som vet hur ett par jeans ska säljas.
Ja, han gör ju verkligen det. Jag kan inte låta bli att fastna vid det här, man kan kalla det för hemma hos-reportaget som släpptes för 2 dagar sedan ungefär i amerikanska Wall Street Journal.
Mm. Det är lite elegantare än ett vanligt hemma hos reportage skulle jag vilja säga.
Ja, det är ingen snuskig knarka kvart på...
Sköna Södermalm-magasinet. Inget ont om det, men...
Nej, och inget ont om Södermalm.
Nej, verkligen inte. Men nej, det här var en nivå till, tror jag.
Han öppnar upp sin enorma våning.
Ja, där har ju aldrig ordet våning passat bättre.
Alltså en etage i Stockholm.
Mm. Helt fantastiskt.
Som... ja, den är oful.
Ja, det kan man säga.
Och inspirerande.
Ja, men sen så tror jag att Micke Schiller kan gå långt alltså.
Han kan bli något. Ja, men det som är kul är ju, tycker jag, att det är kul att se att det är åtminstone ett svenskt bolag som går bra.
Mm.
Och, alltså... nu tänker jag inom mode och hela den resa som... alltså den... ja, det är ju... extrema resa, framgångsresa som Acne har gjort sedan starten 1996.
Det är såklart att sparka in världens mest öppna dörr, att säga gud vad de gör ett bra jobb. Men det,
ja, men det kan man säga, det behövs, tycker jag.
Jag tycker faktiskt att det är i våra kretsar, om man då med våra kretsar pratar om klassiskt herrmode lite mer, så får ju inte Acne den mängden respekt de förtjänar. Inte för att de skulle göra handsydda kavajaxlar, utan mest för att vad de har gjort för svenskt mode överlag. Mm. Och det här kreativiteten, att jag aldrig sett ett kommersiellt drivet koncept av Acne, och ändå har det blivit kommersiellt gångbart. De, det är så fantastiskt.
De gör väl det man kan kalla för alla rätt.
Ja, faktiskt.
Och visste du att Acne Studios är världens näst snabbast växande lyxvarumärke.
Det är ju fantastiskt.
De omsätter alltså
250 miljoner dollar, va?
Dollar, precis. I runda slängar 2,5 miljard.
Ja.
Och växer då så det knakar efter Canada Goose.
Okej, det trodde jag inte att de var störst.
Men de växer alltså i snabbhet då.
Undrar vad det beror på, utan att släppa Acne helt. Men undrar vad Canada Goose...
De gör några rätt också.
Jo, verkligen.
Vad vet jag inte.
Men jag menar, det är ett sånt företag som jag tänker har en... Det är lite som Lyle Scott. Du har en extrem trend var 15:e år. För jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet. Då var Canada Goose överlägset. Det här är alltså tidigt 2000-tal, kan man väl säga. 2005 kanske. Då är det coolaste du kan ha. Mm. Alla kategorier.
Mm.
Det är mycket så här stekarkultur såklart. Men det är faktiskt lika mycket vanliga liksom ungdomar.
Verkligen.
Sen att inte alla har råd med. Jag hade ingen. Men det var ju ambitionen, alltså strävan efter en gåsjacka var ju orimligt hög.
Ja. I Sverige kan man väl säga att de har på ett positivt sätt ändrat riktning från att ha...
Ja, men jag tror att det blev en motreaktion också i Sverige. För att efter den här stekarkulturen tog den jackan. Så att varenda nattklubbskö så såg du bara de här rävpälskragarna liksom. Och stora emblem på bröstet. Sen kom ju den delen av modet som jag vurmar så varmt för. Den skräddade delen. Mer och mer. Och helt plötsligt så samma person som tidigare bar då gåsjackan, bar en paletå. Eller en, alltså någon form av rock istället. För det blev coolt att ha skräddade plagg.
Ja, de har ju gått väldigt mycket mer åt funktion också.
Jo, men nu det jag ville komma till är att jag tror att den är här igen. Nu ser vi en motreaktion igen från det här. Jag kommer inte sluta ha på mig kamelhårsrock för det, men det finns ju fortfarande, jag har ju pratat om det, jag har ju en dunparka som jag kanske burit mer än något annat plagg senaste månaderna nu när det har varit kallt. Så att även jag är ju helt klart liksom inspirerad av den här looken. Och jag tycker att det är snyggt om man gör det bra. Men inte de här, undvik de stora loggorna och undvik de mest liksom.
Canada Goose har ju väldigt fin sån här mikro... Mm. Alltså det här superlätta
lättviktsdunet.
Men tillbaks till det här, den här enorma framgångssagan med acne, som jag tror att de flesta av våra kära lyssnare har någon form av relation till. Då tänker jag inte minst på jeansen, som ju är det mest lättillgängliga
och där de startar, men kanske inte det de flesta associerar varumärket med idag.
Precis.
Jag har inget plagg från acne, och det är verkligen, det är ingen kritik mot dem, snarare tvärtom. Men det är bara att jag har liksom, av naturliga skäl, eftersom de inte har varit så mycket åt det dressade hållet. Det är det här jag menar, att vi måste ju kunna se och liksom erkänna den storheten i både det varumärkesbyggande, det företagsamheten, men också så här att det finns ju massa saker i den kollektionen som man kan blanda upp på ett nice sätt.
Ja, inte minst jeansen är ju väldigt tacksamma att göra det med.
Jag vet, min fru har ju massa akne.
Jag alltså, har väldigt mycket jeans.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
När jag startade King så var ju varumärket väldigt, väldigt hett.
Mm.
Och det är det ju fortfarande såklart. Men då köpte vi in hund. Det var då det var stort med djupt V-ringade t-shirts.
Just det. Just
då köpte vi in 100 t-shirts. Marinblå.
Mm.
V-ringade.
Just det.
Och satte King-loggor på.
Oj. De använder du inte jätteofta idag, va?
Nej, det gör jag inte. Men då bodde jag i princip i där. Hela redaktionen gjorde ju det. Ja, och det var, om jag ska klappa mig själv på axeln, så var det ett käckt sätt att bygga varumärke på den tiden. Att,
det förstår jag.
De syntes på många mäns och kvinnors bringor.
Det här är egentligen ett helt eget avsnitt, men jag vill ändå ta upp, är det inte lite intressant med de här specifika plaggen, alltså produkterna som blev en egen trend, alltså som behöver inte vara bara från ett varumärke, men jag tänker på, du nämnde den djupt skurna V-ringade t-shirten, jag tänker även på den V-ringade tröjan, jag var inne på Lyle Scott innan.
Absolut.
Det var ju en sån grej som gick bara över några år, eller så här. Det var ganska kort, men då var det varenda person, och det är ju en 70-tals trend igen. Alltså det var ju liksom långt tidigare.
Vad tänker du för varumärke om jag säger gigantiska bältespännen?
Mm.
Vad tänker du då för?
J. Lindeberg, ja. Tänker jag.
Jag tänker mycket, framförallt Lindeberg, men även Tiger.
Ja, faktiskt. Och det, vet du vad, där skulle jag nog säga att det var själva bältespännet i sig som var en trend. För kommer du Hermes, det var ju liksom det coolaste, eller det var ju det så här, det dyraste.
Mm.
Gucci gjorde det. Men det, just det faktum att det var coolt att ha det är helt sjukt idag. Men jag skulle aldrig ha ett sånt spänne idag.
Ett av de flitigast spelade YouTube-klippen kan man väl säga är ju den här... Vem var det som kastade?
Ja, just det. Just det.
Han är ju Mr. Bältespänne för mig.
Ja, ja,
jag vet egentligen inte om han har ett bältespänne. Nej, men han personifierar ju den typen.
Ja, men så kanske.
Från en era som, alltså, så är det ju. Modet går i cykler och man garvar alltid åt det som...
Ja, men kolla bara.
Men det är ju ingen kul era med de här djupt ringade t-shirtarna och överdimensionerade bältespännen.
Och där har vi en annan del under exakt samma period. J. Lindeberg Hoodin med loggan på bröstet.
Vet du vad den heter, loggan? Nej.
Vad heter den?
The Bridge.
The Bridge heter den, ja.
Som
just
ju
det.
Även var formen då på bältespännena.
Exakt.
The Bridge.
Men det var ju framförallt tonår och gymnasieklasser. För jag vet att det finns ju så här klassiska bilder på en hel skolklass där alla har en sån på skolfotot.
Väldigt mycket hårvax på... Exakt. Alltså, mycket brun utan... Alltså, väldigt oskön.
Väldigt så här... Innan du lär dig att bry dig om dig själv. Man bryr sig för att man har ju valt att köpa den här mer inte, än något
är det,
annat.
Men... Är det inte en själv det enda man bryr sig om? Alltså jo, man ser det. Bara sig själv på något sätt.
Jo, och så...
Alltså, om du...
Men du ser ut som en sunkig hockeyspelare. Jämt.
24-7.
Och det är väl så här, ja. Alltså, vill man... Man kan ju inte heller säga så här att det är inte bara en stil som är rätt, alltså... Så länge man köper någonting för att man verkligen älskar det.
Det var ju
så.
Det som dominerade på alla sätt. Alltså det sartoriella var ju snudd på oexisterande.
Det var obefintligt.
Det var gubbs som hade...
Jag såg inte en kavaj under hela gymnasiet, tror jag.
Nej, för men, du hade din Lindeberg hoodie så,
jag hade faktiskt aldrig
tätt
det,
över ögonen.
Nej, men jag hade inte det. Men däremot så gick jag ju elitidrottsgymnasiet, så det är inte så konstigt heller. Det där var verkligen, det är bara i liksom, nu för tiden man ser de här stilexperter prata om mjukisbyxor som dressade. Det är det värsta jag vet.
Ja, det gillar du inte.
Nej, men varför jag inte gillar... Det är inte att jag ser inget fel med träningskläder eller mjukisbyxor. men inte, men det finns liksom, det är en sån motsägelsefull kommentar att hävda att de är dressade. Då har man ju helt plötsligt flyttat
ja.
Alltså kompassen är ju liksom 40 steg åt fel håll.
Om man inte heter Valentino Garavani och sitter i roddmaskinen i ett par kashmirbyxor och slips och...
Ja, men, ja, jo, absolut.
Minns du den bilden?
Ja, jag minns den. Men det är viktigt fortfarande att det är inte fel på lediga kläder. Men kalla inte lediga kläder för dressade kläder. Så enkelt.
Så enkelt är det.
Men det åter till då de här alltså trendplaggen. Kommer du ihåg? Ja, det är klart du gör.
Det är många man vill glömma. Alltså, ja. Så är det ju. Det här är ju som att, det här är ju som att liksom gegga i ett trauma på något. Så som att spola tillbaka sin skräckfilm, det vi gör nu.
Men vet du vad en av de värsta är? Som jag är en jättestor kålsupare bak, alltså som jag varit bidragande till. Flugan. Kommer du ihåg?
Ja, absolut.
Alltså preppy-trenden.
Absolut.
Det är precis innan jag börjar jobba med King. Mm. Så att, men jag är stilintresserad om man väljer att uttrycka det milt. Den här totala explosionen av att män i olika åldrar ska ha upprullade chinos, typ skjorta, någon sån V-ringad tröja eller kavaj och en fluga.
Men det här måste ju, när var...
Det här är typ 2007, 2008 tror jag, där omkring. Det är märkligt för att det går parallellt med så här Dior Homme-mordet med Edith Liman och sin smalt svart heroin-chick.
Det är väldigt mycket av förklarliga skäl då. King-minnen som dyker upp.
Ja, jag förstår det.
När vi pratar nu. Och i... Jag tror att det var... Återkommer igen till King då. Mm. 2005 så fick jag en förfrågan att göra en kampanj för MQ.
Okej. Spännande.
Och jag stylade inte mig själv, om man säger så.
Nej.
Och står då i upprullade chinos. Mm. Översvämning i källaren.
Men vi har alla varit där, Pelle.
Ska sanningen fram så var jag aldrig där.
Okej.
Okay. Jag var faktiskt aldrig... Jag har varit på många platser i mitt liv. Mm. Men aldrig med de upprullade chinosarna.
Snyggt.
Bortsett...
Från på den plåten.
Från på den bilden. Och den där finns i min dator. Och jag har varit så många gånger och suttit med fingret på avtrycken och lägga ut någon form av ironisk sån här throwback Thursday-bild. Mm. Men känner att den är liksom over the top.
Nej, den är svår att komma undan
för med. Att ens ironisera över den. Så illa är det.
Men där har vi ju nästa tydliga exempel. Ett par upprullade chinos finns det inget fel på om det är en vid chino som är upprullad för att du strosar runt ledigt klädd i en situation där det makes sense. Mm. Förstår
vet,
du vad jag menar?
Vet du var?
Nej.
Om du heter Farbror Melker och, ja, och går runt på Saltkråkan.
Ja, faktiskt. Faktiskt. Och så har du typ möjligtvis ett par sandaler eller någonting väldigt enkelt. Mm. Ett par espadrillo.
Men å andra sidan, heter du Lasse Lövbiff... Då ska du inte strosa runt i de där upprullarna.
Och så när chinosen är snortajta längs hela benet.
Långkalsongchinos.
Exakt, långkalsongchinos. Och så har du bara ett perfekt rullat uppvik som är alldeles för högt upp. Med ett par sådana riktiga myggjagarkonsultdojer. Som, det är som en skidbacke.
Ja, hej, det är Lasse Lövbiff. Är du hos Åhléns? Jag söker ett par långkalsongchinos.
Ja.
Vilken avdelning finns de på?
Finns de med tillhörande Happy Socks? För det var ju också, där ja, binder vi ju ihop den här looken. Och det här är inte för att förlöjliga, fast...
Nej, vi tittar i backspegeln.
Vi tittar i backspegeln och så ser man vad var det som gick fel. Mm. Och i det här fallet så var det ju, som vi har sagt många gånger, när man går för långt. Mm.
I fula skor kan man gå fel.
Det kan man väldigt sällan
brukar du säga.
Gå rätt i. Exakt. Men, och det här just med flugan då, för det var ju kronan på verket för att verkligen sätta den här stilen. Uh-huh. Och det, jag kommer ihåg, alltså jag förstod inte i efterhand hur den kunde bli så accepterad. Bland folk som var helt ointresserade av stil i övrigt, alltså som klädde sig väldigt...
Men det handlar väl om vilka som bär det. Sätter du på ett sportankare?
Ja, det är väldigt sant.
En
färdigknuten alltså fluga.
En avfallspåse. Jo, men då går ju hela landet i den där påsen inom två veckor.
Ja, det är möjligt. Men det, ja, det är väldigt sant.
Nej, men alltså, det, så är det ju.
Men jag tänker bara på att jag var på bröllop i fem års tid.
Och ja, det är ett jävligt långt bröllop.
Ja, det är sant.
Nej, det var dåligt skämt.
Nej, det var en bra, bra skämt.
Förlåt.
Nej, men under fem års tid, efter den här trenden, eller parallellt med, men framförallt efter, jag kunde inte förstå. Bara, vad gör de här männen? För det här är män. Det här är inte pojkar. Men det är män i 25-45 års åldern. Men vi har färdigknutna orangea flugor. Så här, ha på dig en slips. Jag säger som Claes Julin, vår älskade före detta medarbetare. Mm. Om du inte är investment banker i 70-årsåldern och äger firman, ha inte fluga. Nej. Alltså det,
annat än vid smoking och frack då.
Ja, men det är det jag menar, att vid smoking och frack, då är det det enda du har. Mm. Du har ingen svart slips, du har inget annat. Du har en vit fluga till frack och en svart fluga till smoking. Punkt. Ja, det är världens enklaste lösning. Men även om jag kan tycka att det är skitsnyggt med de här klassiska flanellkostymerna i typ tre delar och så har du någon sån paisley-fluga som är snyggt egenknuten. Men det problemet är att det finns ingen relevans.
Det vi heller inte får glömma, och det vi båda vet, det är ju att klockan tickar. Mm. Det är ju bara en tidsfråga innan flugan är tillbaks. Innan flugan
är en fluga.
Ja. Flugan är en fluga, men de kommer ju tillbaks.
Ja, det är klart.
Och det kommer ju att spruta flugor snart. För att nu har det gått några år.
Men jag tror att det är som hatten till viss del. Att den kan komma, men den kan aldrig bli vad den en gång var. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår.
För det är den enda personen som klarar av att bära hatt och fluga, och det är för övrigt en ganska snygg kombo om du är just 70 plus Evert Håb eller liksom Sven-Bertil då. Men du måste ha patina. Och du måste ha värdighet att inte se ut som du försöker.
Ja, fast trender har ju urskillningslösa liksom. Så är det ju. För flugan slog ju ändå.
Ja, jag vet. Men för att det ska se bra ut, menar jag. Alltså, för så fort det ser... Och det här är ett tips överlag. Så fort det du har på dig ser för utstuderat ut, vad det än är. Ja.
Men det...
Då har du liksom svårt att lyckas med det.
Ja, men... Den som applicerar hatten och flugan på sig själv är ju den sista att inse det.
Så är det. Det är väldigt visa ord, Pelle.
Nej, men alltså så enkelt. Alltså, om jag ska säga så. Jo. Men, för att har det dykt upp en fotbollsspelare som det går väldigt bra för eller ett sportankare som är up and coming, då kan avfallspåsen slå.
Jo. Jag förstår vad du menar. Men det finns ju massa fina, skitsnygga exempel i Ralph Lauren-annonser, alltså modejobb genom åren där flugan är otroligt snygg. Där du får de här liksom, brittisk överklass möter alltså amerikansk östkust, preppy, Ivy League. Problemet är ju återigen relevans. Är du en person som är naturligt beteende kan bära upp det här? Eller ser du ut som en karikatyr? Lite som vi pratade om med den här Wall Street-looken på 80-talet som jag hade förra veckan. Någonstans så måste du ju, du går ju inte bara köper en sån skjorta med vit krage och liksom, du måste ju på riktigt tycka att den är snygg, och du måste ju vara så bekväm i en kostym redan innan för att det där ska funka. Men det betyder inte att det inte är snyggt för det.
Så är det.
Jag tycker bara att man ska vara... Det som gör äldre män eleganta överlag är ju för att de utstrålar väldigt sällan en osäkerhet eller en ängslighet.
Var sätter du åldersgränsen? Vad är en äldre man?
Allting är ju individuellt. Man kan ju... Du kan ju vara 50...
Du menar en man som ser livserfaren och patinerad ut?
Men typ 60 plus alltså. Då är det väldigt svårt att inte komma undan. Så länge man inte går åt andra hållet, såklart. För har du en sån perfekto skinnjacka och snortajta jeans och ett par sneakers...
Och ett par långkalsongschinos.
Ja, då ser det ju ännu värre ut. För då blir det ju raka motsatsen. Då ser det ut som en 19-åring i tweedkostym med monockel. Mm. Alltså, det handlar ju om inte att du inte kan gilla sakerna, utan att du måste kännas naturlig i dem.
Ja, det vore ju en mardröm att tappa stilförståndet.
Ja, eller,
ja, men förstår vad jag menar. Det är klart att det finns äldre som har haft alla rätt som unga. Men sen har de kommit över en gräns där det liksom har, där de har fått så jäkla åldersnoja att det har gått överstyr.
Men har inte det väldigt ofta med den här just nojan att göra?
Jo.
De, alltså, de hade stil, de har stil, de har koll. Alltså, du vet, om du tar Luca Montesimolo. För det första, han såg ju ut som han gjorde på 70-talet, för att så såg man ut i överklassens Italien. Det var ju inte, han hade ju inte, han hade ju inte fluga. Förstår du vad jag menar? Han hade ju, det var så det såg ut. Men du ser ju inte honom idag i någon sån här Berlutti-skinnjacka som är patinerad för 900 000 euro.
Det här är ju ett avsnitt för sig, tror jag. Men vad är det som får vissa män att faktiskt tappa det, som har haft en bra stil? Jag tror ju att om terapeut Nilsson brukar ju komma in på gästbesök ibland, och nu tittar han in igen. Jag tror ju att livskriser, inte minst
väldigt sant,
oönskade skilsmässor,
då när man ska ut och jaga igen, menar du?
Exakt så.
Och då är, litar man inte på sin egen stil, utan man känner att nej, nu behöver jag vara 10-12 år yngre här.
Ja, men då tror jag att alla koncept tappas. Då blir det lite för exponerande, lite för mycket exponering, och det blir för desperat på många sätt, och det syns ju.
Henrik Schyffert har ju en intressant tes i sin show han körde, där han pratar om att män, jag tror det, folk får säkert höra av sig och rätta mig nu om jag har fel, men han pratar om att folk fastnar i den stilen du hade när du pika, när du var på topp.
Nej, men det här är det är superintressant. Men vad är då topp? Är det när man pippade som mest? Eller när man så mycket pengar?
Jag tror att det är när du själv kände att du var ditt bästa jag. Alltså när du var som mest framgångsrik, när du fick ligga mest. Eller, det kan vara flera saker.
Men då är det en kombination av
det kan definieras
pengar
olika.
Och pipp då?
Ja, men det kan definieras olika för olika personer kanske. Men när du var...
När du mådde som bäst?
Ja, men typ Schyffert själv var väl liksom 90-talets och chilling när hela världen, trodde han.
Men han har väl också, om man nu ska analysera honom, så har väl han medgett att han kanske inte mådde så bra.
Nej, det är med...
alla gånger då när han, när det gick som bäst karriärmässigt.
Jag tror att det syftar mer till hur han tror att andra ser på dig.
Aha.
Alltså att du så här,
det är en väldigt, det är en intressant
för vissa är ju sådana, man ser ju det på folk, att om de slog igenom på 80-talet så har de kvar någon form av 80-tals. De släpper inte det helt.
Nej.
Sen kanske det inte är 100%. Men jag tror att det finns någonting där. Nu har inte jag slått igenom, men om jag skulle ha slått...
Jo, Andreas!
Men förstår du vad jag menar? Att om man blir liksom...
Det ska du inte vara blygsam, Andreas. När... Det måste du ju...
Jo, men förstår du, även i liten grad då, i liten utsträckning.
Mannen som har gått på Dolce & Gabbanas catwalk säger att han inte har slagit igen.
Nej, men jag menar bara att så när jag kom in i stilvärlden då, i stilsammanhang, då var byxor korta. Det fanns inte på tal om att ha byxor som bröt på skon. Jag kommer nog aldrig ha byxor som bryter på skon. På något, det är bara en sån liten detalj att jag har väldigt svårt att se mig komma över den grejen, även om trenden. Däremot så kommer jag ju alltså uppenbarligen då inte ha upprullade chinos och fluga när som helst. Men vissa så här saker är ju bara perspektiv som kanske sätter sig från grunden, att så här, det här är min, så här, det här är jag och det här gillar jag.
Men det man också får tillägga, och till det bättre, tycker jag, det är att din stil, det här kan ju misstolkas, men din stil har ju verkligen ändrats. Och blivit mer casual. Du har ju blivit, som jag upplever det, det får du stoppa med, men du har ju blivit mycket mer självsäker.
Ja, men det uppskattar jag jättemycket att säga. Men det jag vill komma alltså till är att man kan ju addera och byta ut plagg. Man ska ju inte vara låst i sin stil. Men jag menar mer så här, med viss marginal såklart, så är mina byxor ungefär lika långa. De kanske är lite bredare, men de är aldrig längre än en viss längd typ. Så det har de varit nästan så länge.
Jag är mer försiktig än vad du är med att säga att jag aldrig kommer att bära saker.
Självklart.
För att det där tror jag är en åldersgrej. Att
det kan mycket väl
svänga. Och jag säger totalt. Inte att du kommer att bryta mot det du säger.
Nej, men det kommer ju se annorlunda ut. Det kommer men
jag har ju lovat mig själv så många gånger att aldrig över min döda kropp.
Har du något plagg? Det här är ändå en intressant grej. Har du något plagg som du aldrig kommer köpa eller bära?
Ja, det är frivilligt. Säkert massa plagg.
Ja, men du har inget så ett som bara är där. Big no, kommer aldrig ske.
Nej, men det måste ju finnas hur många som helst. Men alltså, jag tänker inte så då.
Nej, men det
jag
är
tänker
bra.
På dem jag kommer att bära och inte dem jag inte kommer att bära. Men jag vet inte.
Jag har en uppenbar och en som inte är lika uppenbar. Men den självklara det är att jag kommer aldrig ha ett par läderbyxor. I alla fall inte om det inte är... Vadå, är det konstigt? Det är jättepopulärt bland folk.
Ja, det är bara så...
Du kan inte se
nej,
mig.
Men nej, den är det Belgians, det är nästan eller är det... så här goes without saying nej, på vet. Något sätt.
Jo, jag vet, men det på tal om trender. Man ska inte... Alltså, det är ju... förvånansvärt vad fula saker som man har tyckt har varit helt
men, naturligt. Men någonting jag nu, apropå just djurhud på kropp, ja. Temat det är ju fasen vad jag är sugen på en måttad mocka kavaj.
Oj, vad spännande.
Alltså, att överföra den snyggaste kavajen, men det här är ju någonting, jag är ju inte där.
Nej, jag förstår.
Jag är ju inte där. Men när Todds började göra kavajer.
Vet, jag vet, de var
ja, faktiskt... det glimrar i ögonen ja, på dig. Du är inte främmande.
Men jag kan säga så här.
Det är förbjuden mark.
Det är väldigt förbjuden mark. Men mocka, det är en sak. Skinnkavaj, det är nummer två för mig.
Det är någonting helt annat.
Nej, det gör jag inte. Gör jag bara inte.
Men jag har haft min skinnkavajs-era.
Har du
det? Ja, det var ju runt millennieskiftet.
Men var det taxichaffis?
Det var absolut inte taxi. Det var inte... Jag förstår vad du menar. Taxikavajen, det är ju en pansarkavaj. Ja, alltså, den kan du bli skjuten i och överleva.
Och bara plocka ut kulan.
Ja, plocka ut kulan och peta tänderna med.
Ja, exakt.
Nej. Det här var tunt.
Okay.
Och den var omtyckt av män och kvinnor.
Mm. Nej, men det var en sån typexempel.
Men jag vill också tillägga att det här var... Jag menar, så att säga att det var 98-99 kanske.
Ja, jag fattar.
Det är inte igår brukar vara det du och jag säga.
Det brukar vi säga. Och jag har sett massa fina exempel på andra som har... Claes hade ju svart skinnkavaj en del när vi jobbade ihop. Och han bar ju det med bravur. Jag kan inte se mig bära det. Jag kan inte se mig ha det i vilket sammanhang eller någonting. Det är inte kavaj. Lucken och det är inte skinnjack-lucken för mig.
Hur tycker du att Ralph Lauren ser ut när han har skinnbyxor till exempel? Tycker
som skit. Precis som han ser ut som skit
ju,
när han har sitt...
Det är verkligen ett uppriktigt svar.
Jo, men när han har sitt sånt här bältespänne som är stort som... Det också ser ut som skit. Jag tycker massa saker Ralph Lauren har ser ut som skit. Men det betyder ju inte att han inte är briljant på de andra delarna. Man kan inte heller... Man kan inte bedöma någon stil efter deras sämsta klädsel.
Nej, det är bara intressant att höra om du tyckte att han såg bra ut i det. Men att du inte skulle kunna tänka dig att överföra det på dig.
Nej, men det är samma sak som... Han har ju en kostym som ser ut lite som... Eller han har väl hur många som helst. Men en som ser ut ganska mycket som den du har på dig idag. Den är så snygg.
Alltså men dubbel.
Men han har även en enkel knäpp. Okay. Så här, en mörkblå, den kanske inte är flanell, men det är en så här... sjukt snygg mörkblå med kritstreck, ganska diskreta kritstreck. Och så sitter han på Wimbledon och kollar. Mm. Och på fötterna har han ett par sådana här
neonfärgade
joggingskor.
Ja, men det vet typ vi ju båda att Ralph Lauren och skor, det är korslagda fingrar för mig. För det är ju, men jag tror att det är hans egen, alltså hans egen brand. Ralph Lauren sneakers, det är ju alltså hemskt.
Jag tycker bara att det är en sak att köra cowboy boots, jeans och smoking. Där har jag tyckt att han är helt briljant. Även om jag kan inte kopiera den looken heller. För att det är hans look.
Har du provat?
Jag har faktiskt inte provat. En bekant som provade det när han hade en stor sån här pjäxa. För att han hade dratt av sig hälsenan. Och det var de enda byxorna som han kunde ha över pjäxan. Så att det såg svinbra ut. Men fatta hur man kommer undan med jeans och smoking. Om du har en stor sån här... Alltså, pjäxa på dig, för att då det ser ut som du har varit med om någon sån här skidolycka i Samoritz.
Eller en något. Liten dröm, kanske till och med stor, det är ju att bli så självsäker att man bara kör. För det måste jag nog ändå säga att man har ju några såna här drömtankar när det kommer till kläder ändå.
Ja, det är klart.
Vi ska fortsätta prata om det här i nästa avsnitt.
Ja, jag vet inte, jag vet knappt om vi kan namnge det här avsnittet som bilhandlarna, för nej, vi har pratat om allt mellan himmel och jord.
Men så är det med mode och stil. Ja, det ena glider över i det andra och sen så händer det konstiga saker. Vi är tillbaks nästa vecka.
Ha det bra.
Ha det fint. Hej hej. Just lonely, but since you came around, I could see. All I see is tomorrow.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.